Du lyssnar på P3 Historia. Alltid först i Sveriges Radio Play.
Oslo, 9 april 1940. Ingen har undgått att höra flyglarmets klagande tjut som hörs i norska städer längs hela kusten. Landet är under attack. I huvudstaden stiger skräcken och förvirringen. Men från radion hörs ingenting. NRKs studio har tagits över av de invaderande tyskarna. Men strax efter klockan 7:30 på kvällen slås en kostymklädd man med blont hår, kammat i en rak sidbena, ner framför mikrofonen. Han har inte rätt att vara där, men genom en fräck bluff tog han sig in ändå. Hävdade att han var sänd av självaste Hitler. I väskan ligger ett papper. Texten som står skriven på det beskriver Norges framtid, om den blonde mannen får som han vill. Så tar han ett andetag och bryter den öronbedövande radiotystnaden med sitt meddelande. Regeringen har trätt tillbaka och en ny installerats i det ställe. Allt motstånd mot den tyska invasionsmakten ska upphöra. Så lyder den första orden från Norges nya regeringschef, den ökände nazisten Vidkun Quisling.
Det här är berättelsen om Vidkun Quisling, den norska officeren som ställde sitt hemlands portar på vid gavel för Hitler. En nationalist vars drömmar om hjältedåd gjorde honom medskyldig till nazisternas brutala ockupation, som sände tusentals av hans landsmän i döden.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringen.
Förrädare. Det är vad den här mannens, Vidkun Quislings namn, ska bli synonymt med på språk över hela världen. Och inte utan orsak. Quisling har sålt ut sitt land till nazisterna och ställer sig ivrigt i ledet för att bli Hitlers lydiga springpojke. Han ser förmodligen en strålande framtid. En ny ordning i Norge och den maktposition han själv förtjänar. Men det norska folket kommer inte marschera i hans led. Snarare än han inser ska taktpinnen slitas ur handen på honom. Och vidräkningen för hans svek kommer att bli svidande. Vidkun Quisling står nog på topplistan över den moderna historiens mest hatade människor. Men också en av de mest obegripliga. Gåtan Quisling är två ord som ofta har upprepats när han kommer på tal. Och han är sannoliken en gåta. För hans karriär börjar i en helt annan ända. Med moraliskt patos och ett stort mål i livet. Att kämpa för människans väl. För de svaga och förtryckta. Och kanske har han redan från barnsben en idé om att han är lite speciell. Och att han en dag ska bli en viktig del av Norges framtid. Det är inte vilken dag som helst som familjen Quislings äldsta son föds år 1887. Den 18 juli är nämligen dagen som betraktas som Norges enande. När Harald Hårfagre på 800-talet greppar makten efter en mäktig vikingabatalj. Så berättas det åtminstone. Och historiskt korrekt eller ej, är det en viktig del av det norska identitetsbygget så här mot slutet av 1800-talet, i nationalismens tidevarv. Den blonda och blåögda Vidkun som växer upp i södra Norge får höra sagorna och myterna om sitt lands och sin födelsedagshistoria. Kanske bidrar det till självbilden som senare ska växa fram hos honom. För en pojke som kommit till världen på ett sånt ödesmättat datum måste väl också själv vara ämnad för stordåd. Den som berättar för Vidkun om de gamla kungasagorna är hans far, som är präst. En historieintresserad man som skänker alla sina fyra barn ett grundmurat bildnings- och utbildningsideal. Och lyckligtvis verkar också alla i syskonskaran ha läshuven. Allra mest äldsta sonen.
Ja, den här unge Quisling förefaller ju ha haft en väldigt bred begåvning.
Det här är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet.
framförallt så handlar det om att ha duktig matematik, men han var också duktig i humanistiska ämnen, ett stort intresse för historia, så att hans problem som ung var egentligen vad skulle han välja för yrke.
Och hemma i familjen har Vidkun stjärnstatus. Hans syskon beundrar honom för allt han kan och vet, och för hans förmåga att skilja på rätt och fel. Men där han är framgångsrik på det akademiska planet går det desto sämre socialt. I grundskolan är han lite av en hackkyckling och tar sig aldrig upp i den obarmhärtiga hierarki som kan råda bland barn. När han går vidare till högre utbildning går det lite bättre och han får några nära vänner. Men mest krut lägger han upp på skolarbetet. Förutom matte är just historia favoritämnet. Och han slukar böcker om Napoleon. Och förstås om det han kanske betraktar som Norges fornstora dar. Vikingatiden. Och det är han inte ensam om. För det vi kallar för vikingatiden har seglat upp och blivit en historisk snackis som säger långt mycket mer om sin samtid än vad det gör om det förflutna.
Ja, så vid den här tiden överhuvudtaget så florerar det väldigt mycket idéer om det förflutnas betydelse för ett folks identitet. Och Norge är inget undantag. När man är i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet vill skapa en norsk identitet, då går man tillbaks till historien och där hittar man de här storhetsperioderna. Och en av de storhetsperioderna, det är vikingatiden, som man uppfattar som mytologisk och som en hjälteperiod i Norges historia. Och det är kopplingen mellan vikingatiden och den här nya norska identiteten.
De här rörelserna ska i framtiden komma att få förgreningar som gräver sig långt ner i en allt brunare mylla. Där Vidkun Quislings moraliska övertygelse helt kommer att omskapas. Men för tillfället är Vidkun fortfarande en gymnasiekille. Och när det börjar dra ihop sig för examen har han strålande resultat och kan välja i stort sett vilken yrkesbana som helst. Kanske ska han bli präst som sin far. Eller läkare. Båda karriärerna lockar. Men det kommer inte bli någon av dem. För på våren 1905 händer något i Kristiania, alltså dagens Oslo, som skriver om såväl den snart 18-åriga Vidkun Quislings som hela Norges historia.
Kristiania, 7 juni 1905. Folkmassan står tät utanför Stortinget. Det har varit huggsex om åskådarplatserna där inne och nu är det hopplöst fullt. På balkongerna under de stora ljuskronorna trängs förväntansfulla sårlande skaror. Men när stortingspresidenten stiger fram sänker sig ett lugn över salen. Och så börjar han läsa. Inom loppet av några timmar har nyheten spridit sig över hela landet. Norrmännen har skakat av sig det svenska oket. Den nästan 100 år långa unionen mellan Norge och Sverige är över. Landet ska bli självständigt, fritt, äntligen stå på egna ben efter att genom seklerna ha kuvats av sina grannländer. Men kommer svenskarna att acceptera beslutet?
Ja, det är dags för Norge att göra slut med Sverige och äntligen bli självständigt. Men är det bara att helt enkelt läsa från ett papper och säga att nu är det över? Ja, det här har förstås föregåtts av några turer fram och tillbaka för att få till en legitim orsak att upplösa unionen.
Norge vill bli fritt i början på 1900-talet. Och det blåser upp en konflikt mellan Sverige och Norge. Norge vill ha egna konsulat ute i världen och den svenska kungen säger nej. Och när man i Stortinget har fattat beslut om det här då tre gånger, då, och den svenska kungen vägrar, då avgår den norska regeringen. Och då svarar kungen med att säga att jag kan inte tillsätta någon annan regering så ni måste sitta kvar. Då svarar norrmännen med att säga så här att är det på det sättet att vi har en kung som inte kan tillsätta en regering, då behöver vi inte den kungen längre. Det förefaller vara så att den svenska kungen kan inte göra sitt jobb och därför så förklarar vi oss självständiga.
Norrmännen jublar. Men svenskarna, de är lagom nöjda. Det börjar till och med skramlas med vapen. Och vad sker om det skulle bli krig mot Sverige? Som Vidkun Quisling ser det, måste den stolta nationen Norge, landet som Harald Hårfagre enade, kunna försvara sig mot en angripare. En ny plan tar form i hans huvud. Det är inte präst eller läkare han ska bli, utan officer. En del av landets krigsmakt. Och då finns det bara en utbildningsväg som gäller. Krigsskolan i Christiania, där Vidkun skrivs in på hösten 1905. Men något krig mot Sverige blir inte. Norska stortinget utlyser en folkomröstning. Och när de röstberättigade norrmännen i augusti 1905 går till valurnorna blir det ett rungande ja till unionsupplösning. 368 208 röster för och 184 stycken mot. Men den fortsatta freden förändrar inte Vidkun Quislings nya livsval. Han pluggar vidare på sin militära utbildning och tar 23 år gammal examen år 1911. Med de högsta betygen sedan skolan startade för nästan 100 år sedan. Det exceptionella resultatet gör att hans karriär får en rivstart. Det första jobbet blir en fin post på norska generalstaben. Och han föräras också ett möte med en alldeles särskild person. Han är relativt ny på jobbet. Kung Håkon den sjunde av Norge. Valdes av folket via stortinget efter unionsupplösningen. Och har sedan dess blivit en populär och omtyckt figur. Att få audiens hos honom känns nog hedrande för en nationalistisk ung man som kursettan Vidkun Quisling. Vad han tänker när han möter kung Håkon vet vi inte. Och inte heller vad kungen får för intryck av den resliga, nyutexaminerade officeren. Och ingen av dem har förstås en aning om vad som väntar i framtiden. När den man som Håkon nu gratulerar till de lysande studieresultaten ska förråda både sitt land och sin kung. Medan Vidkun Quislings karriär börjar ta fart i det fredliga Norge, dånar det ute i Europa. På sommaren 1914 brinner skotten i Sarajevo av och blir inledningen på det stora krig som ska rasa under flera år, slita sönder stater och ödelägga miljontals människoliv. En total katastrof. Men samtidigt som soldaterna stiger ner i skyttegravarnas helvete tickar tillvaron vidare för Quisling. Det är dags för nya, stora val. Unga män i hans position, på väg högt upp i den militära hierarkin, förväntas skaffa specialkunskaper om något annat land för att kunna ägna sig åt kvalificerad underrättelseverksamhet och liknande. Quisling väljer Ryssland och plugga på allt som finns att veta om det krisande imperiet. Vilket leder till att han några år senare, på våren 1918, får tjänst som militärattaché på norska ambassaden i Sankt Petersburg. I ett Ryssland som är mitt uppe i en radikal omstöpning. Och synen som möter den 30-åriga Vidkun är lite av en chock för en norsk lantis som aldrig tidigare varit utanför hemlandets gränser.
När Vidkun kommer till Ryssland så är ju Ryssland i fullständigt kaos. Det är inte helt ofarligt att befinna sig i Ryssland vid den här tiden om man är, så att säga, utlänning. Revolutionen har ju slagit till. Det är kaotiskt. Den bolsjevistiska regimen har inte kontroll över hela Ryssland. Det pågår, har inletts så småningom då ett regelrätt inbördeskrig. Och alla samhällsfunktioner i stort sett är ju utslagna när det gäller kommunikationer. Att få fram mat, basfunktionerna i samhället. Så det är alltså ett samhälle i kaos 1918 i Ryssland.
Quisling betraktar utvecklingen i Ryssland med intresse. Och till en början är han försiktigt intresserad av bolsjevikernas revolution. Men hans åsikter om kommunismen och dess revolutionära grupperingar förändras snabbt. Åt rakt motsatt håll. För hos Quisling har också helt andra idéer fått fäste. Idéer som ska bli grogrund för den högerextrema sörja som är på väg att ta form i Europa. Redan Carl von Linné skriver om det på 1700-talet. Kategoriserar människor i olika typer, där han klassar den vita europeen som mest högtstående. Men det är ungefär 150 år senare som det vi kallar rasbiologi formuleras. Så kallat vetenskapliga antaganden om att människan är uppdelad i olika raser som har olika egenskaper. Föga förvånande anser 1800-talets vetenskapsmän, precis som Linné, att de som är mest lika dem själva är den ädlaste rasen. Och det här är teorier som sen plockas upp av olika politiska falanger över hela spektrat, från vänster till höger och formuleras om till ideologi. Vidkun Quisling har redan stött på teorierna och nickar med i dem. Redan under studietiden visade han prov på rastänkande när han mötte samer under en sommartjänstgöring i Nordnorge. Han var fascinerad, betraktade dem som spännande och exotiska, men också som mindre begåvade och elakare än han själv. För han tycker förstås att den ras han själv tillhör är ämnad för herravälde.
Ja, tidigt finns det åt Vidkun Quisling en uppfattning om att det liksom finns en form av nordisk-germansk ras, eller hur man nu ska liksom definiera det där, och att det finns liksom en, att man också, att norrmännen är på något sätt predestinerade för att göra storverk i historien. Och ett sånt här projekt som man då, som han mycket funderar kring, det är att han tänker sig att det finns en uppgift då för den här nordiska, om man nu vill då, norska rasen att erövra Sovjetunionen eller Ryssland och så att säga ta över de här områdena för det som han uppfattar är en underlägsen ras, nämligen slaverna. Men det här finns tidigt hos Vidkun Quisling och utvecklas under hans tid i Ryssland / Sovjet. Och också att det är kopplat då till hans väldigt negativa syn på bolsjevismen och kommunismen.
Och en kommunistisk revolution som riskerar att spridas över världen och splittra såväl den nordiska rasen som den norska nationen ser han som ett reellt hot. Det våldsamma stöket i Ryssland eskalerar under 1918. Och Quisling förflyttas efter lite mellanlandning i Norge till legationen i Helsingfors. Och under tiden i Finland tar hans liv och karriär en kanske lite oväntad sväng.
Charkiv, Ukraina, 20 februari 1922. Från ett fönster i den krisdrabbade staden lyser en lampa svagt. Och i dess flackande ljus sitter Vidkun Quisling böjd över ett papper. Han skriver ivrigt, har mycket att berätta och ingen tid att förlora. Situationen här är mycket dålig. Ju mer jag undersöker problemen, desto värre framstår de. Vinterns köld är bitande och spannmålsfråden är ödelagda av kriget och torkan. Runt 10 000 människor dör varje dag och i stort sett alla han möter är utsvultna och sjuka i tyfus eller kolera. Det finns ingen mat, inga mediciner. Han skriver vidare att i den här misären har kannibalismen också fått fäste. Att han har sett mödrar döda och äta sina egna barn. Han undertecknar rapporten och förseglar kuvertet. Världen måste få veta vad som sker. 1 miljon svältande människor måste få mat. Och det måste ske nu.
Har Vidkun Quisling blivit humanitär hjälparbetare? Ja, det stämmer. Han har begett sig tillbaka till Ryssland, den del av landet som idag är Ukraina. Och att han hamnar här, det har att göra med en av Norges absolut största kändisar. Polarhjälten Fridtjof Nansen, som nu har fått ett nytt kall. I kölvattnet efter första världskriget och den bolsjevikiska revolutionen har en svältkatastrof utbrutit. Och från olika håll organiseras hjälpinsatser.
Fridtjof Nansen blir ju en person som internationellt då jobbar väldigt för att undsätta då de här som man beräknar minst 2 miljoner människor som svälter i Ukraina. Och här kommer Vidkun Quisling in. Han träffar Fridtjof Nansen faktiskt första gången i Helsingfors och rekryteras av honom och får det här uppdraget. Och kommer då alltså att vara en av de viktiga personerna som organiserar den här nödhjälpen i Ukraina. Nansen ser säkert i Quisling en person med stor begåvning men också en väldigt stor organisationsförmåga. Att organisera de här hjälpsändningarna, det är ju nästan ett militäruppdrag. Och Quisling är ju utbildad militär, han är generalstabsofficer och det är ju klart att Nansen ser att det här är ju rätt man.
Så i februari 1922 lägger alltså Vidkun Quisling sin militära karriär åt sidan och reser tillbaka till Ryssland. Där chockerande misär råder. Och under hans ledning organiseras katastrofhjälpen. De svältdrabbade skarorna får välkomna leveranser av dansk korv, norsk sill och holländsk ost. Behoven är omättliga. Det finns ständigt nya människor att hjälpa. Och den 34-åriga Vidkun imponerar stort på Nansen. Han är inte bara noggrann och för grundlig statistik. Han reser också dit ingen annan vågar ta sig. Under tiden efter första världskrigets slut räddar de både svältdrabbade i Ukraina och hjälper flyktingar från Armenien och på Balkan. Flera hundratusen människor kan tacka Fritiof Nansen och Vidkun Quisling för att de överlever svälten och kriserna på 1920-talet. En insats som ger Nansen Nobels fredspris. I det kaotiska Ryssland händer också stora saker i Quislings privatliv. Stora och lite lätt obegripliga. Han träffar en tjej. Den 16 år gamla sekreteraren Alexandra. Blond med stora ögon och talar både ryska och franska. Hon faller handlöst för den allvarliga, ordkarga, 18 år äldre norrmannen. Och en varm augustidag 1922 lovar han Alexandra trohet. Men bara ett halvår efter bröllopet möter han en annan vacker ung ryska, Maria. Och blir ihop med henne också. Det är faktiskt lite oklart vad som sker här. Och det okonventionella triangeldramat kommer att pågå under en längre period. Vid ett tillfälle bor de alla tre tillsammans. Har prästsonen blivit bigamist? Ja, det är inte helt klarlagt om han och Maria någonsin gifter sig formellt. Men ju längre tiden går, desto tydligare framgår det att det är Maria som är den verkliga hustrun. Alexandra är på ett svårbegripligt sätt kanske mer av en adoptivdotter, som han gift sig med för att hon ska kunna få norskt pass och lämna det kollapsande Ryssland. Men att leva med två kvinnor oavsett skäl passar inte in i rådande moral på 1920-talet. Kanske ser Quisling på sig själv som att han lever i ett eget moraliskt universum. Att det som gäller för andra inte gäller för honom.
Jag tror nog att Vidkun Quisling skulle kunna ha uppfattat sig som ett missförstått geni. Det är ju rimligt att det är på det sättet, men det blir egentligen väldigt lösa spekulationer. Men det är klart att en person som sen så småningom säljer ut sitt land förfall åtminstone har drabbats av någon form av hybris. Det är väl helt uppenbart att det är på det sättet. Men återigen, det är väldigt, väldigt svårt. Vi måste ju egentligen liksom tränga in i Quislings hjärna, och det är ju omöjligt.
När vi klivit fram till 1930-talets inledning har Vidkun Quisling fyllt 43 år och är tillbaka i Kristiania, som nu har fått sitt nuvarande namn Oslo. Han har många år av utlandstjänst bakom sig, och den första hustrun Alexandra är sedan länge ut ur bilden. Det finns bara en kvinna i hans liv, och det är Maria. Och nu börjar han göra sin egen röst hörd i offentligheten. Lägger ut texten om sina politiska idéer i en av de stora dagstidningarna. Om vikten av en stark nationell gemenskap. Och att alla krafter som kan verka splittrande ska bekämpas. Och samtidigt är han starkt engagerad i en ny rörelse. Organisationen Nordisk Folkeresning. Det är inte ett politiskt parti, utan snarare en sammanslutning av inflytelserika personer som ser framförallt kommunismen som en fara för Norges framtid. Till en början verkar Nordisk Folkeresning i det fördolda. Men Vidkun Quisling själv har gjort sig ett namn. Och 1931 kommer ännu en kraftig vändning i yrkesbanan. Han blir erbjuden posten som försvarsminister i den nytillträdda regeringen, ledd av Bondepartiet, som han inte är medlem i. Förmodligen är det hans bakgrund som diplomat och organisatör av nödhjälp som gör honom till en önskvärd kandidat. Men någon hederlig politiker kan man inte påstå att han verkar bli. Han tar till alla handa fulknep för att smutskasta sina motståndare och öka sin egen makt.
Han gör bland annat ett väldigt uppmärksammat försök att få faktiskt det norska arbetarpartiet då förbjudet i Norge och få det stämplat som ett parti som är landsförrädigt och som vill gå då Sovjets ärenden och till och med planera att göra en statskupp. Och det finns mycket som tyder på att han till och med han hittar på att han har blivit överfallen på sitt eget jobb. Det var en väldigt överuppmärksammad händelse i Norge. Det är också så att han under sin tid som försvarsminister faktiskt planerar ganska långt väldigt konkret att skapa militära förband som ska kunna genomföra en statskupp i Norge. Men det blir aldrig någonting av det här. Och det här är då 1932. Så att han är redan från början en person som inte fullt ut accepterar de så att säga demokratiska spelreglerna i det politiska systemet.
Den forne biståndshjälten Quisling börjar få nya och otrevliga konturer. Borta verkar de höga idealen och moraliska övertygelsen vara. Men han får förstås svar på tal av oppositionen. Arbetarrörelsens tidning häcklar allt han gör och säger. Och när de publicerar Nordisk Folkeresnings hemliga programförklaring stormar det rejält. För det ligger något bekant över deras värderingar. Något som starkt påminner om vad som är på väg att kravla fram ur skuggorna i ett land lite längre söderut. Den ariska rasen är hotad. Det är mästaren före detta korporalen Adolf Hitler under hakkorsfanorna för sina anhängare. Han är frontfigur för det nya parti som klampat in i Tyskland. Och norrmännen kan redan se oroväckande stora likheter mellan de budskap som nazisterna förkunnar och det som står i Nordisk Folkeresnings grundteser. Vidkun Quisling kallas för fascist i dagspressen. Och 1933 blir skällsordet inte längre en anklagelse, utan ett faktum. För då är hans tid som försvarsminister över. Och det som ska bli grunden till hans historiska arv läggs. Partiet National Samling bildas, med Quisling som ledare. Inspirationen kommer från de tyska nazisterna. Och med tiden ska National Samling också bli ett nationalsocialistiskt parti med antibolshevism och antisemitism högt upp på agendan. Kanske ser Quisling återigen de där mytiska kopplingarna han har till vikingatidens starke man Harald Hårfagre som enade Norge och ledde landet mot en ljus framtid. Nu kan det bli han som väcker och samlar nationen under sitt eget partis flagg. Ett gult kors mot röd botten. Men det går uruselt för Nationalsamling, som blir ett maktlöst miniparti i norsk politik. Under 30-talet får de runt 2% i valen som genomförs. Det verkar inte finnas något större intresse för den här sortens högerextremism i landet. Men Vidkun Quisling styr inte bort från den nationalsocialistiska vägen. Det marscheras till taktfast musik. En särskild norsk hälsning införs. En utsträckt högerarm. Till sammanblandningens gräns lik det tyska heilandet. Men enligt Nationalsamlings ivriga medlemmar, en uråldrig norsk tradition. Ett annat fornnordiskt begrepp dammas också av. Hirden. Under vikingatiden var hirden en hövdingsvaktstyrka. Och nu klistras begreppet på Nationalsamlings ungdomsorganisation, med de tyska brunskjortorna i SA som förlaga. Fick Quisling bestämma skulle de stolt ha burit specialdesignade militärliknande munderingar. Det går inte, för Norges riksdag Stortinget har utfärdat ett förbud mot politiska uniformer. Men om bara några år kommer allt se annorlunda ut. Då kommer det nämligen inte längre vara en demokratiskt vald församling som stiftar lagarna. Till en början fanns det en fråga som utgjorde en stor skillnad mellan det tyska nazistpartiet och Nationalsamling. Antisemitismen. Det var inte fokus i Quislings ursprungliga program. Men runt mitten av 30-talet börjar en ny linje framträda. En syndabock ska pekas ut. Den judiska gruppen, som i Norge är mycket liten och sårbar.
Ja, man kan konstatera att i Norge finns det ungefär 2100 judar när vi i slutet av 30-talet, mitten av 30-talet och framåt. Och de lever som en integrerad del i det norska samhället. En del av de här judarna har kommit då från Europa, från kontinenten som flyktingar. Från förföljelse, inte minst då, i Tyskland och i andra länder. Och till Norge. Ja, det som sker under 30-talet att det skruvas det upp från Nationalsamlings sida. Antisemitismen. Man uttrycker det i tal, man uttrycker det i skrifter och i vissa tillfällen också så trakasserar då NS medlemmar framförallt då från hirden inom Nationalsamling enskilda judiska familjer.
Men trots att Norge inte är fritt från antisemitiska strömningar verkar det inte gå att piska upp hatet mot judar bland den stora majoriteten. Och Vidkun Quisling själv är inte särskilt uppskattad av sina landsmän. De kommer inte ge honom makten. Han måste ta den. Och i slutet av 1939, när Polen redan har invaderats av Tyskland och det andra stora kriget i Europa har inletts, ser den 52-åriga partiledaren en öppning.
Berlin, 14 december 1939. I det lilla följet på väg mot det nya tyska rikskansliet är Vidkun Quisling den solklara huvudpersonen. Det är honom som världens mest omtalade man har bett om att få träffa. En stor ära. De blir ledsagare över polerade marmorgolv, genom korridorerna, in till fyrens eget kontor. Och där står han. Mannen som har kastat in Europa i det som snart ska bli det dödligaste kriget världen någonsin har bevittnat. Quisling är förberedd. Tänker lägga fram sin sak, hamra in det stora hotet från Storbritannien. Berätta om hur det norska kungahuset och regeringen sitter i knät på engelsmännen och att de säkert när som helst kan öppna dörren och hälsa brittiska styrkor välkomna på norsk mark. Såna planer måste stoppas. Och kanske finns det en personlig bonus att hämta hem här. Om Quisling kommer på god fot med Hitler, kanske det kan bli hans biljett till makten. Ge honom den skjuts som behövs för att äntligen bli hela Norges hövding.
Det är precis som det låter. Quisling är i Berlin för att förråda sitt land. Hans drömmar för Norge kan förverkligas av Hitler, som han ser som en potentiell samarbetspartner. Men känslan är inte ömsesidig. Hitler betraktar norrmannen som en bricka i spelet mot britterna. Inte som en framtida ledare. Men det verkar inte Quisling begripa.
Kärnan i hans förräderi, det är ju att han är beredd att sälja ut sitt land för att kunna ta makten i Norge. Och sen är han nog så pass naiv, Quisling, trots allt. Trots att han är intelligent. Så han tror ju att han ska kunna ta makten i Norge med tyskarnas hjälp och sen ingå i någon form av liksom förbund med Tyskland. Han förstår inte att Tyskland kommer ta Norge, ockupera Norge och styra Norge.
Världsförbättraren Vidkun Quisling, som en gång arbetade med att rädda liv och mätta hungrande flyktingar, har klivit över en gräns som det inte går att träda tillbaka från. Den väg han nu slagit in på ska dra fördärv över hans namn och över Norges befolkning. För bara några månader efter det förrädiska mötet i Berlin gör krigets elände entré i Skandinavien. Oslofjordens vatten är nästan förvånande blått. Ser ut som ett tropiskt hav när ljuset faller rätt. Men vintern 1940 har varit bistert kall. Och trots att den klarnande april är kommen tvekar våren att spricka ut i sin mjuka grönska. Ändå är det så vackert så ögonen kan tåras. Men genom skönheten i gryningen den 9 april 1940 glider ett vidunder. En drake av stål. Det tyska pansarskeppet Blücher. Följd av ytterligare två kryssare och ett antal torpedbåtar. Kursen är ställt på huvudstaden längst där inne i fjorden. Nazisternas invasion har inletts. Det ska bli en överraskningsattack. En blixterövring som ska lamslå landet och sätta allt försvar ur spel. Men norrmännen ger sig inte utan strid. Flyglarmet har redan tjutit över Oslo. Och i gryningen, när de tyska skeppen passerar Oskarsborgs fästning, dånar kanonelden. Två timmar senare sjunker den brinnande kryssaren Blücher i fjordens klara vatten. Viktig tid är vunnen för regeringen i Oslo. Men det betyder dessvärre inte att det tyska överfallet går om intet. För Hitler är fast bestämd om att ta det viktiga Norge.
Norge kommer under hela andra världskriget att vara oerhört strategiskt betydelse för Tysklands krigföring. Och faktiskt näst efter östfronten så är det faktiskt det område som Tyskland satsar mest på. Det handlar helt enkelt om att man behöver Atlantkusten kunna komma ut på Atlanten med flotta, med ubåtar och framförallt kunna slå mot de konvojer som understöder den sovjetiska krigföringen. Och det är därför man tar Norge i april 1940. Och anfallet på Danmark är faktiskt egentligen bara en väg att ta Norge. Och anfallet genomförs som ett överraskningsanfall. Man luftlandsätter på vissa strategiskt viktiga flygplatser och man anfaller då på ett antal platser utifrån vattnet helt enkelt med landstigningsfartyg. Från då Oslo i söder ända upp till Narvik i norr.
Anfallet mot Norge är en överraskning för de flesta i omvärlden. Men kanske inte för det lilla maktlösa partiet Nationalsamlingsledare Vidkun Quisling. För en vecka tidigare reste han i hemlighet till Köpenhamn och mötte Hitlers utsände man. Vad som sades i det mötet är inte klarlagt. Quisling får troligtvis inte veta exakt vad som ska ske. Men det är inte osannolikt att han delar med sig av strategisk information som han tänker sig kan vara till hjälp vid en nazistisk invasion av hans fosterland. Och när dådet nu är fullbordat spelar han ingen tid. Stegar till NRKs radiostudio i centrala Oslo, sätter sig framför mikrofonen och kablar ut den rikssända statskupp som inledde vårt avsnitt. Som självutnämnt statsöverhuvud ger han order om att allt motstånd mot tyskarna ska upphöra. Förväntar han sig sen att norrmännen lydigt ska foga sig under hans regim? Då har han osedvanligt dålig markkontakt. Både vad gäller landsmännen och den krigsälskande mustaschprydda idolen i Tyskland.
Tyskarna är inte intresserade att ha Quisling som ledare för Norge. Ett mycket starkt skäl för det är att man får oerhört starka reaktioner från den norska regeringen och den administration som finns. De accepterar inte Vidkun Quisling helt enkelt som ledare in i Norge.
Och det norska folket reagerar med kraft på Quislings försök att snika åt sig makten. Inte ens från sina nazikamrater har han fullt stöd. De allra flesta ser det han inte ser. Tyskarna är inte där för en snabb påhälsning. De tänker ockupera landet. Så efter bara några dagar i förarsätet får en arg och besviken Quisling kliva av. Det är fullt kaos i landet, med en rädd och desperat befolkning som inte har kapitulerat. Och Hitlers grepp hårdnar. Den 24 april 1940 har den blå-vit-röda flaggan ovanför Stortinget ersatts av nazisternas hakkorsfana. Och en ny gestalt har dykt upp. Rikskommissarie Josef Terboven, direkt underställd fyren. En tysk järnnäve som ska krossa den norska demokratin och alla som vågar protestera. Ju längre ockupationen fortskrider, desto mer påtagligt blir förtrycket. Snart kommer man inte längre kunna resa fritt, tala med vem man vill eller säga det man tycker. I juni flyr kungen och regeringen. Norge är i Nazi-Tysklands våld. Vidkun Quisling gnisslar troligtvis tänder över Josef Terboffens ankomst. Han som hade tänkt sig själv kliva fram skuffas nu ut ur händelsernas centrum. Men Hitler är ändå inte helt färdig med Quisling.
Adolf Hitler, han understödjer trots allt att Quisling ska spela en roll i Norge. Och här kommer det då att utspela sig under hela egentligen ockupationen triangeldrama. Det här Boven vill inte ha Quisling. Men Hitler beordrar Terboven att ändå acceptera Quisling. Och det här är då en spänning som kommer att finnas under hela ockupationen.
Inom Quisling vibrerar kanske en stark känsla av att det fortfarande ska finnas en roll för honom att spela i den här mycket dramatiska tiden i världshistorien. Och medan han idogt försöker kratta vägen till toppen, knäar det norska folket under nazismens ok. Politiska motståndare förföljs och fängslas. Men en annan grupp människor jagas också. En grupp som redan är mycket utsatt. Sen ockupationen inleddes har de norska judarna pressats hårdare och hårdare. Trakasserierna från den så kallade Hirden, Nationalsamlings ungdomsavdelning, har bara ökat i intensitet. På sommaren 1941 inleds arrestering av judar i större skala i Nordnorge. Och det är bara en tidsfråga när resten av landet ska följa efter. Stad efter stad kommer att genomsökas efter judiska invånare som till slut ska samlas ihop och sändas iväg mot dödsfabrikerna som redan nu är på väg att byggas i östra Europa. Vidkun Quisling eldar på antisemitismen, orerar om varför judar är farliga för Norge och varför det är bäst att samarbeta med tyskarna. Och hans arbete med att hålla sig väl med nazisterna ger utdelning. I februari 42 får han äntligen det han så länge suktat efter. En plats i den politiska toppen. Ministerpresident utses han till. Det låter tjusigt. Men någon rejäl makt innebär det inte.
För Vidkun Quisling så är det betydelsefullt att han blir ministerpresident. Det är till och med så att han pekar ut det här som en milstolpe i Norges historia. Att ett avgörande moment när han och hans parti slutgiltigt liksom får makten. Men trots det så är det fortfarande så att det är tyskarna som bestämmer i praktiken i Norge. Och även ekonomiska frågor så är det tyskarna som avgör vilka resurser som ska flyttas hit och dit och vilka resurser som tyskarna ska ha.
Oavsett faktiska befogenheter beter sig åtminstone Quisling som landets högsta ledare när han installerar sig på sitt nya kontor på slottet i Oslo. Hans porträtt spikas upp på skolor över hela Norge och statyer som föreställer honom dyker upp här och var. Den nya nationalhjälten ser han sig kanske som. Framtidens man. Nu gäller det bara att trumma in budskapet hos folket. Även privat beter han sig som en diktator i vardande. Ända sedan ockupationen inleddes har han och hustrun Maria levt ett liv i lyx. De bor på en halvö i Oslo, i den flotta Villa Grande, som snabbt döps om till Gimle. Platsen där gudarna ska residera efter Ragnarök i den nordiska mytologin. Osande av hybris. Passar perfekt in i hans världsbild. Hemmet är inrätt med dyrbara möbler tillhörande kung Håkon som gått i exil. Enligt Quisling för att se till att de ska förvaras i säkerhet. På kontot flödar pengarna in, för ministerpresidenten är befriad från skatt. Maria Quisling storshoppar på Oslos tjusigaste varuhus och butiker. Och dyra viner och konjak levereras i stridström till huset. Samtidigt kämpar den norska befolkningen med ransonering och matbrist. Men det hindrar dem inte från att bedriva en ståndaktig motståndskamp.
Kampen inne i Norge, den är egentligen uppdelad i två delar. Den ena är då en organiserad organisation som småningom som kommer att kallas för Milorg. Och den styrs då och understöds då från London. Och där man då flyger in agenter, norska motståndsmännen. Och så finns det också motståndsceller inne i Norge där man då också får stöd liksom av det norska civilsamhället. Och det brukar man då kalla för Hjemmefronten med liksom samlingsnamn. Men jag tycker också att man ska uppmärksamma och lägga till att det också finns faktiskt en kommunistisk grilla, en partisanrörelse framförallt i norra Norge som också bedriver motstånd. Men det här är så att säga grundorganisationen. Och här jobbar man ju med framförallt underrättelseinhämtning. Man spionerar, fotograferar för att hjälpa bland annat brittisk bombning av tyska militära mål i Norge. Man likviderar faktiskt en del normen som man uppfattar går tyskarnas ärenden. Och sen genomför man då också en hel del regelrätta sabotage vid olika tillfällen.
Quislings regering försöker slå ner sina landsmäns motstånd. För hotet mot tyskarna är ett hot även mot hans position. En norrman bekämpar alltså andra norrmäns strid för ett fritt och demokratiskt land.
Och det här är ju väldigt komplicerat. Så där begår han ju någon mening igen. Dubbelt förräderi. Så han verkar ju för att naturligtvis hålla tillbaka den här motståndsrörelsen. Det gynnar ju inte hans maktposition. Och någonstans är det väl så att han inte riktigt förstår inte varför norrmännen nu inte liksom är glada över att han har fått ta makten och att Norge har blivit då ett nationalsocialistiskt land.
Vidkun Quisling tror kanske att det bara är en tidsfråga innan han får styra landet på egen hand. Att Hitler ska låta Norge bli en nazistisk stat med egen suveränitet. Det är en naiv förhoppning. Och än så länge finns också Josef Terboven som är den som i stor utsträckning dikterar villkoren. Och Quisling börjar bli otålig. 1942 skriver han till Führern och kräver Norges självständighet. Väck med Terboven. Nu är tid för Quisling att realisera sina visioner för att säkra framtiden för den nordiska rasen. Men det faller inte i god jord i Berlin. Hitler blir ursinnig och låter meddela att det kan Quisling glömma. Det kommer inte bli något suveränt Norge, varken nu eller efter ett krigsslut. Den norska ministerpresidenten ska inte på något sätt tro att han är jämställd med Hitler. Kanske får sig Quislings självkänsla en ordentlig törn. Och ungefär samtidigt som man får den tyska avhyvlingen kärvar det också värre än någonsin på hemmaplan. Upprorsstämning råder. Och ledarduon svarar med nazismens modersmål. Våld och repressalier. Och på hösten 42 går Quisling sin tyska husse till mötes. Och gör sig till en del av det systematiska massmord som har inletts av nazisterna.
Oslo, november 1942. Akershus fästning flyter nästan ihop med novemberhimlen i höstmörkret. Där det tronar i sluttningen ner mot bryggan. Där det tyska fartyget Donau ligger förtöjt. Skeppet är i full gång med att förberedas för avfärd. Och ombord finns 529 människor. Den yngsta bara ett spädbarn. Den äldsta 81 år. Alla är de judar. Snart kommer de mot sin vilja att föras bort från sitt hemland. Vart de ska vet de inte. Men åtminstone de vuxna förstår nog att det är umbäranden som väntar. Berättelser om vad som pågår där nazisterna drar fram i öster har läckt. Hårresande historier om brutala massmord. Men den dödens stad som ska bli slutstation för människorna på skeppet, den kan nog ingen riktigt föreställa sig.
Så hamnar Norge på listan över länder som aktivt gör sig medskyldiga till det folkmord som pågår i Europa. Ungefär 800 judar har lyckats fly till Sverige. Men de över 500 män, kvinnor och barn som deporteras i november 42 kommer att sättas på ett tåg till Auschwitz. Och de allra flesta av dem mördas direkt vid ankomsten. Deras liv har Vidkun Quisling på sitt samvete. Vi vet ju att han länge har närt sina skruvade rasbiologiska teorier och att hans antisemitism har växt. Men känner han till vad som ska ske med de landsmän som sänds iväg?
En mycket sån där svår fråga är hur mycket Vidkun Quisling egentligen visste om förintelsen och det som hände i Tyskland. Och här är vi återigen inne på att lite spekulera. Det finns historiker som menar att han hade kunskaper om detta. Han hade så mycket information att det är orimligt att tänka sig att han inte visste vad som skedde i Tyskland. Men samtidigt kan vi inte med full visshet veta att det var på det sättet. Men det är sannolikt att Vidkun Quisling visste och kände till det som vi har i efterhand kallat för förintelsen. Och att han visste vilka öden som väntade de här judarna som deporterades till Tyskland.
Men notan över dödandet slutar förstås inte med judarna. Lidandet är enormt i Norge under den nazistiska ockupationen. Befolkningen kontrolleras hårt. Radioapparater beslagtas så det inte går att lyssna på de allierades nyhetssändningar. Skolorna och lärarna övervakas. Man fängslar präster som predikar mot invasionen. Och hårdast slår man mot de norska motståndskämparna. Och det stora antal krigsfångar som nazisterna fängslat i landet.
Ungefär 130 000 räknar man. Av dem dör 17 000 på grund av helt enkelt hård behandling. De jobbar ihjäl sig, men också för att de avrättas på grund av flyktförsök eller någonting sånt. Så ska vi också komma ihåg alla norrmän som faktiskt dör. Det dör mer än 1 000 norrmän i olika läger faktiskt också. Och det är också så alla de som deltar i motståndskampen. Så att det finns en siffra på 12 000 norrmän som dör under andra världskriget, under den tyska ockupationen. Vi vet inte med full säkerhet exakt hur många som dör, men det är viktigt också att komma ihåg att döden den når andra grupper i det norska samhället, inte bara den judiska befolkningen.
Ja, Quislings Norge är en mardröm för alla som inte marscherar i hans som nationalsamlingsled. Men ju längre in på 1940-talet vi kommer, desto sämre går det för tyskarna i kriget. På alla fronter är de ansatta. Och på sommaren 1944, när USA landstiger i Normandie, står det klart för de flesta i vilken riktning kriget är på väg. Delar av Tyskland bombas sönder och samman. Och även i Norge faller allierade bomber över Oslo och Bergen. Norrifrån har sovjetiska styrkor avancerat i Finnmarken. Och Hjemmefronten, den norska motståndsrörelsen, utför regelbundet stora sabotageaktioner som skapar problem för ministerpresident Quisling. Hitler kräver att Hjemmefronten ska kväsas och hävdar att det tredje riket aldrig kommer att ge vika. Är Quisling lika blind för vad som är på väg att ske som Führern? Eller begriper han att loppet är kört?
Ja, Wittgen Quisling förefaller ha insett att Tyskland kommer att förlora kriget. Ändå är det ju så att han lever i någon sorts tro ändå att det inte ska bli så. Så det är väl dubbelt det här. Men det allra mesta tyder på att han förstår det, att han inser det. Men han har ju ett möte med Hitler väldigt långt fram, faktiskt i januari 1945, där han till och med liksom föreslår någon form av liksom, förbund mellan Norge och Tyskland. Han har kommit med någon sorts vision om att man ska göra något nytt förbund mellan de här staterna i Europa. Och hur han tänkte där, Quisling, det är väldigt svårt att förstå, men han leder väl fortfarande i någon form av liksom drömvärld omkring liksom att den här ändå den nationalsocialistiska, ariska staten skulle överleva.
Men den är ju dödsdömd. Och när skotten ekar från den tyska diktatorns bunker i Berlin den 30 april 1945 vänder Quisling kappan för vinden och gör sig redo att förhandla med motståndsrörelsen. Hitta en väg framåt, kanske han tänker. Men hans förhoppningar är fåfänga. För en landsförrädare av hans magnitud finns ingen framtid. Men i det sista radiotal som Wittgen Quisling håller i egenskap av ministerpresident några dagar efter Hitlers självmord blir det än tydligare att han inte alls verkar ha grepp om verkligheten. Han hyllar den döda nazistledaren för allt han gjort. Quislings eget samarbete med tyskarna, säger han, har bara varit för fosterlandets bästa. Det han har gjort är enligt honom själv att rädda det norska folket undan krig, kaos och kommunism. Några dagar senare överlämnar han sig till Hjemmefronten. Fortfarande utan att inse vad det är som väntar honom. Rättssalen i Oslo är fullsatt i september 1945. Journalister från hela världen är på plats för att se landsförrädaren Wittgen Quisling få sin dom. Han har åtalats för en hel rad brott. Och det har inte funnits någonting som kunnat frikänna honom eller mildra hans straff. Att han en gång i tiden räddade flyktingar och svältoffer tillsammans med Fritjof Nansen hjälper föga. Och oavsett hur intensivt hustrun Maria har försökt att bevisa att han egentligen är en god man, talar handlingarna för sig själva. Men själv står han där i salen utan att ge minsta indikation på att han ångrar någonting. Domarens ansikte är uttryckslöst när han uttalar orden. Wittgen Abraham Lauritz Quisling döms till döden. Några veckor senare är stunden kommen. Natten till den 24 oktober 1945 rullar en lastbil in på det regnvåta torget framför Akershus fästning i Oslo. Och ut hoppar 10 beväpnade soldater. I den råa kylan står de och väntar tills polisbilen anländer. Och Norges mest hatade man stiger ur. Han leds till ett öppet skjul vid kruttornet. Upplyst av kraftfulla strålkastare. Händerna är bundna. Över hans ögon fästs en svart bindel. Och på bröstet en måltavla av papp. Soldaterna ställer upp sig några meter från honom. Sen lägger de an. Quisling ger ifrån sig ett sista utrop. Han är oskyldig. Men exakt klockan 02:40 ger befälhavaren kommando om eld. Och så avlossas 10 skott som alla träffar den vita pappskivan på bröstet. En av soldaterna tar upp en tom patronhylsa och stoppar den i fickan. Ett minne från när Norges största landsförrädare Vidkun Quisling avrättades. Men själv ansåg alltså inte Quisling att han hade förrått sitt land. Hur får han ihop den ekvationen?
Logiken måste väl helt enkelt vara den att han uppfattade att han försökte rädda Norge genom att ge Norge en nationalsocialistisk regering och ett styre. Och dels rädda Norge då från bolsjevismen, men också på något sätt kanske försöka rädda Norge från ockupation, genom att han ju försöker framförallt på slutet, men egentligen upprepade gånger då, att på något sätt istället få fred mellan Norge och Tyskland och så skapa ett förbund mellan de här staterna. Sen vet vi att han misslyckades med detta totalt, men i hans logik så är det nog kanske på det sättet att han uppfattar att han har försökt att rädda Norge. Det är ett sätt att förklara varför han agerade som han gjorde.
Kanske tänkte Vidkun Quisling hela sitt liv att han var ämnad att skriva in sig i historieböckerna. Men förmodligen snudde han aldrig vid tanken på vem han skulle bli i berättelsen om Norge. En Judas gestalt som svek och sålde ut sitt land i den mörkaste av stunder. En förrädare. En usel Quisling.
Du har hört Petri Historia av och med Cecilia Dyringer, Jenny Bergman, Sardash Rad och Elias Klenell.
Vill du veta mer om litteraturen som ligger till grund för avsnittet finns en lista på vår hemsida.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.